Ja, hej och välkommen till SVT:s tittarservice. Du pratar med Daniel på spåret.
Är Daniel på spåret?
Det stämmer.
Du skäms inte, eller?
Ursäkta?
Ursäkta, men alltså jag heter Pontus och jag... Jag jobbar på Expressen och jag ringer egentligen privat här. Jag kan bara liksom inte... Men du svarar i telefon med att du jobbar på spåret utan att skämmas överhuvudtaget.
Nu förstår jag inte alls vad du menar.
Nej, men okej. Det här är så jag blir arg av att... Okej, i fredags på spåret, alltså nu för några dagar sedan, då var det några tävlande med, ni åkte till Liverpool. Det här är... Jag har aldrig varit så här irriterad i hela mitt liv, genom alla tider, aldrig någonsin. Det här är alltså, ett ord räcker för att man, alla i hela världen vet vad det här är. Ni plockar alltså in 4 personer här i studion som då uppenbarligen aldrig någonsin har läst en enda tidning, sett på en enda tv-kanal någonsin. Men inte ens läst en bok, vad fan. Jag har hört talas om Fever Pitch, typ världens enda bok. Det är det sjukaste jag har varit med om i hela mitt liv. Alltså jag orkar inte. Alltså jag kommer terrorisera er varje dag, varje vecka innan ni sätter någon som faktiskt kan minsta lilla sak i de där burarna. Okej? Okay? Hör det, Daniel på spåret.
Ja, jag hör dig.
Hej och välkomna till På spåret. Vilken rush, Sportexpressens Premier League-podcast. Riktigt så högt har jag inte nått i min mediekarriär än. Jag heter Petter Landén. Det är jag som är er programledare och jag ska guida er genom detta mycket lätt att glömma bort laget Liverpool FC och de andra 19 deltagarna i Premier League tillsammans med ingen annan än SVT:s arga ringare Pontus Wennemo. Hallå!
Också känns som alla Premier League-supportrar på Twitter i fredags.
Just det. Therese, du som... Jo, så ska vi säga. Therese Strömberg också med. Hej!
Hej! Kul att jag fick vara med.
Du som inte ens tittar på linjär-tv alls. Alltså, och absolut minst på spåret. Till och med du hade hört talas om att Liverpool var en av städerna. Och de hade fel på vad Anfield hette.
Ja, det har swishat förbi på mina sociala medier. Jag har ju varit inne på Twitter 24/7 sen förra avsnittet i och med att jag fick sånt mindre världskomplex efter att du hade så mycket spaningar från Twitter och jag inte fattade vad du pratade om. Så att det här har jag faktiskt sett. Men fortfarande aldrig sett en sekund av själva programmet på spåret i hela mitt liv. Och så tänker jag att det ska fortsätta vara.
En av deltagarna säger att hen har sett en Champions League-final med Liverpool. Tror hen. Kan inte riktigt minnas. Skulle du säga att det är en representativ upplevelse för de som har sett Liverpool live, Pontus?
Nej, det tror jag inte. Jag vill föra till protokollet att jag inte ringde SVT. Jag inte heller blev arg utan jag var bara en väldigt, väldigt bra skådespelare.
Så är det. Liverpool Football Club som förening förtjänar inte upprättelse, för att det är lite det som är temat i det här programmet. Det ska vi komma till. Men en som faktiskt förtjänar upprättelse väldigt, väldigt, väldigt mycket, och det här smärtar mig att säga, det är ju Joakim Rydström som inte är med oss. Det låter ju som att han är bortgången. Det är han inte, vad jag vet. Jag tror att han lever och frodas under sin föräldraledighet. Men i maj förra året så spelade vi in ett program som heter The Secret Footballer som har fått avsnitt nummer 399. Jag tror att det i verkligheten är typ så här 280. Det har spårat ur det där. Men i det vi ska lyssna, för vi har en draft om ni kommer ihåg. Och redan i andra rundan så säger Joakim Rydström detta.
Jag säkrar mitt mittlås med John Stones.
Vi pausar där. Kommer ni ihåg hur det reageras från vårt håll på detta?
Nej, det minns jag inte.
Nej, Therese.
Jag tror att vi tänkte något... att han var jättebra val, eller?
Ja, Therese, har du något minne av detta?
Jag har inget minne av exakt hur det lät, men jag tror tvärtemot Pontus att vi tyckte att han var ganska dum i huvudet.
Mm. Ja, utan att spoila för mycket kan jag säga att Therese är närmare sanningen. Om ni bara väntar lite så ska vi få höra hur det låter.
Nej, det gör du inte. Är du dum på riktigt?
Okej,
snabbt vidare. Han får tånga sig. Han får tånga sig. Nej.
Alltså, jag har en jättelång lista med mittbackar. John Stones är inte ens med här på den.
Ni kommer förstå om jag får ihop det här. Så kommer ni förstå det.
Ni kommer förstå om jag får ihop det här, avslutar Joakim Rydström efter att jag har skrikit. Det gör du inte. Therese Strömberg har brustit ut i sitt livs högsta skratt och Pontus har sagt, jag har en jättelång lista på mittbackar, John Stones är inte med där. Snabbspola till januari 2021 och John Stones är tillsammans med Ruben Dias det absolut säkraste som någonsin funnits på en fotbollsplan i England. Först och främst, vad vill ni säga till Joakim Rydström i den här stunden?
Kan det vara så att han är Pep Guardiola? För var det inte så att Pep Guardiola för ett par år sedan också sa att så länge jag är här så kommer John Stones vara här? Att det var liksom att Pep sa det där och då, att om jag får ihop det här så kommer ni förstå. Och att Jocke också då är Pep.
Ja, det är ju ett fruktansvärt stort erkännande till Joakim Rydström. Det är det. Pontus, håller du med Therese om att Jocke är poddens pepp?
Mm, jag vet. Nej, det håller jag inte med om.
Otroligt sjukt att du först säger jag vet inte.
Ja, nej, men jag vill inte vara elak mot Jocke heller. Men jag vill tro att det där var någon form av sådär. Vilka mittbackar finns? Just det, han. Vi tar honom, det är lite skoj, för han är inte så himla bra just nu. Och sen så blev det så här. Det är min spaning.
Ja, jag som nu älskar John Stones förbehållningslöst vill ju be om ursäkt till Joakim och kalla honom numera bara Nostradamus. Men om vi ska liksom bli lite serious här, hade någon på riktigt sett det här komma? Trodde ens John Stones föräldrar på att det kunde bli så här? Har vi sett en på toppnivån, alltså en comeback på det här sättet i modern tid? Han var ju fullständigt uträknad. Det var ju liksom, han skulle ju skeppas iväg på reapris till diverse skräpklubbar, läs West Ham i somras.
Ja, det är faktiskt otroligt. Det var ju nästan turkiska andra ligan läge på honom. Alltså...
Ja, för att citera en annan, jag höll på att säga klok man, men fullständigt bindgalen snubbe som nu sitter och Twitch-sänder och har en av de oklaraste rollerna i mediesverige.
Ja, jag kan inte komma på att vi har sett någon sån här typ av second coming. jag kan verkligen inte göra det, inte på rak arm. Det finns säkert någon som har kommit tillbaka på något coolt sätt, men... Ja, det var faktiskt det. Han var ju verkligen, det var ju nästan så att han var på väg till championship typ. När han spelade var han klappkass, och när han inte spelade i vanliga fall, ja, då var han ju knappt på bänken liksom.
Men det som är...
Therese, om jag får fråga så här, om nu spolar vi tillbaka, det är augusti 2020. Du, precis som alla oss andra, lite så här härligt solkysst, liksom livet leker, corona kändes inte så närvarande. Du sitter ute på stan, kanske tar ett glas vin. Det kommer fram en person till dig, ruska tag i dig och säger så här: kan ett lag vinna Premier League med John Stones som mittback? Vad svarar du då?
Då hade jag nog svarat nej. Men det är just det som är det mest imponerande här. Det är ju inte det heller att... Och det är väl där du är inne på lite när du frågar om det har funnits en sån här typ av comeback innan. Alltså att det är ju inte heller det att City har varit liksom rätt dåliga defensivt och haft stora problem och sen har de blivit helt okej. Okay. Utan det är ju det att det är ju lagat och fixat med John Stones. Det är ju det som är det mest imponerande av alltihopa.
Men då är ju nästan, då måste vi komma till... Hur förklarar vi detta? För det ska ju sägas att nu mot... jag kan säga, jag som följer många obskyra Man City-statistikkonton, att i och med 4-0-segern mot Crystal Palace i helgen, när John Stones osannolikt nog gör två mål, varav ett på ett yttersideinlägg från Kevin De Bruyne, som citerades i Sky Sports-studion av Graeme Souness till att it's really not that hard to do. så har de nu gått 20, de senaste 20 matcherna har de släppt in bara 6 mål. Och det är den bästa 20-matchersperioden i klubbens historia. John Stones är ju en central del av detta. Men det måste ju finnas en förklaring till varför han var så usel innan och så bra nu. Och då är min fråga till er, hur kan man förklara John Stones? Går det? Är det liksom, är det Ruben som egentligen gör allting och John Stones bara spelar med? Är det liksom Pep Guardiola bara masterclass, att han har fått honom att i skymundan träna upp sig så att han är redo för detta? Eller är det det kanske tråkigaste förklaringen av alla, att fotboll bara handlar om självförtroende och ingenting annat?
Ja, formen är väl superviktig och den är väl superberoende av självförtroende. Alltså, vi ska inte heller glömma att det är John Stones, han har ju varit då, det kan ju vara en formtopp. Alltså, man vet aldrig, vad händer om det helt plötsligt går ut för igen? Det är ju svårt att säga i nuläget. Men, alltså, ja, jag vet inte. Ruben Dias är säkert en förklaring, men jag tror framförallt att hela... Pep har ju sagt det bra, liksom, att när Gündogan spelar långt fram, då är Manchester City ett bra lag. Och det har han ju gjort nu, vilket innebär att det har liksom, spelet har funkat för Manchester City. Sen om det är tack vare John Stones, eller om John Stones är bra tack vare det, det är kanske en annan femma. Vad är liksom hönan och ägget där? Men just nu funkar det ju väldigt bra i hela City. Och det kanske är själva förklaringen till varför det funkar så bra för John Stones. Så frågan är, hur ser det ut? Ser John Stones ut som John Stones igen när man börjar liksom tappa för mycket i defensiva omställningar? Om det kommer. Någon gång kommer det komma liksom.
Men man skulle kunna säga att det har liksom varit en så pass lång period nu att alltså John Stones har ju tillsammans med Ruben Dias varit bra defensivt egentligen innan City fick fart på offensiven. För att det var ju fortfarande knackiga matcher, liksom 0-0 mot United och så vidare, där Stones var bra, Ruben var bra, där offensiven inte funkade. Så det kan ju inte vara hela förklaringsmodellen, eller?
Alltså jag tror precis som jag tror att Pontus är inne på också, att det är klart att det finns många olika förklaringar och det är många saker som klaffar just nu och som också rent försvarsmässigt har gjort det under en längre tid tillbaka också. Men på samma sätt som man absolut inte liksom ska ta allt för mycket ifrån John Stones i ett sånt här läge, för det vore ju taskigt, så kan man ju också konstatera, samtidigt som man säger att nu är det en lång period då det har funkat, så har det ju också varit långa perioder innan då det inte har funkat. Så att det kanske inte är så att det är en helt ny spelare av honom som kommer vara för alltid. Det kanske är lite naivt att tro. Tror jag i alla fall.
Ja, är det där vi står då? Att han är liksom, för att vi ska ju inte glömma att City tog 100 poäng med Nicolas Otamendi som en av de givna mittbackarna, och det verkar ju bara några år senare nästan som någonting omöjligt att göra. Kommer vi hinna omvärdera John Stones en gång till innan säsongen är över, tror ni?
Nej, jag tycker det känns som att i dagsläget, lite som vi var inne på förra året, vill jag på säga, förra veckan också, att City är så pass bra nu att jag tror att min känsla är att de kommer bara fortsätta tuta och köra resten av den här säsongen och vinna hela skiten, vilket då innebär att då kan inte en så pass ändå, om man säger, en spelare på en så pass viktig position kan ju inte få en total genomklappning och allting fortsätter se bra ut. Så att nej, jag tror inte det.
Nej, men jag tror att Manchester City har haft sin dipp den här säsongen. Och jag tror att nu kommer det att... Såvida de inte får skador på nyckelspelare, så tror jag att de kommer liksom hålla i den resten av säsongen i alla fall. Och då tror jag, att Manchester City kommer att kunna vinna Premier League nu. Och jag tror att den formdippen som var i höstas har redan varit. Så de kommer att kunna se bra ut resten av säsongen. Sen är frågan om han är bra över 3 års tid. Det är ju inte en gammal mittback, han är ju fortfarande år kvar liksom. Han har ju många, många år kvar att vara på en
nivå. Du vet inte hur gammal John Stones är, hör jag.
94, va?
Jag har ingen aning. Jo, han är 94. 26. Ja, född i Barnsley.
Hyfsad koll i alla fall.
Det bara kändes som att du så här Carl Bildt tryckte på orden för att du skulle hinna googla under tiden. Så här. Det är en mycket bra, så här, du vet han.
Ja, nej men jag var tvungen att tänka på om han hade många år kvar när man är 26 eller inte, men det hade han. Så jag tror att det är sig. Han kommer förmodligen, jag tror inte att han kommer bli den bästa mittbacken i Manchester historia. Jag tror att det kommer fortfarande finnas frågetecken kring honom de kommande åren. Men den här säsongen tror jag absolut att han kan vara en, fortsätta vara så här bra och ta en plats i säsongens lag liksom. Säkert.
Det är ändå liksom, det är tvära kast från att liksom dumpas till typ liksom så här Walsall till att säsongens lag, och som han spelar nu så måste han ju vara en prime kandidat att starta ett EM-slutspel som mittback för England, eller?
Verkligen. Men det här var roligare om han hade skickat till Walsall, tycker jag. För då hade han kunnat spela med Nathan Ake.
Ja, för det kan man ju komma till också. Det är också en diskussion det här med när ska man köpa nytt? När ska man förädla och när ska man ge en andra chans? För med Stones på nytt födelse, så jag har svårt att säga att Aymeric Laporte skulle vara bortkastade pengar. Han kom ju egentligen in och stärkte upp försvaret oerhört starkt när han gjorde. Jag tyckte det var en instrumentell del till när City 18-19 vände mot Liverpool så att säga. Och knep ligatiteln där. Men 40 miljoner pund för Nathan Ake känns ju som, alltså, ta det här Gudrun Schyman brände 100 000 på Almedalen och gånga det med liksom en miljard, så är det den typen av liksom så här obscent slöseri med pengar. Är det kanske liksom millenniets dumma spenderade pengar just nu?
Alltså det är väl lite för tidigt för att konst, alltså om du ställer ju för sig frågan just nu, men jag vill ändå säga det att det kanske är lite väl tidigt att döma ut den värvningen helt och hållet. Och sen så tycker jag, alltså så här rent, det är klart att det är väldigt väldigt mycket pengar och allt det här, men samtidigt så det är alltid extremt mycket pengar i fotboll, och ibland är det så att saker och ting kostar vad de gör. Saker och ting är alltså fotbollsspelare, alltså människor i det här fallet. Det var fruktansvärt vidrigt sagt, men det är ju så ibland, och särskilt i England. Så det, vad han kostade, det är ju vad det är. Sen var väl inte tanken när man värvade honom att det skulle, man värvade väl inte honom i tron om att man hade värvat världens bästa mittback, eller?
Nej, då var han felscoutad.
Nej, men han är ju också så pass ung att han kan säljas in för 20 miljoner pund. Vilket skulle göra att man gör förlust på 20 miljoner pund. Det är ja, dumt det är såklart. Men för City är det ju ingenting. Det är ju liksom, har de kommer ju maxa sin, de kommer ju maxa liksom övertrasseringskontot så pass att, okej, okay, så de är så nära financial play-gränsen som möjligt. Så det är liksom, så länge de inte går över den så spelar det ingen roll. För det här är ju bara leksakspengar. De har ju fortfarande så mycket pengar att de spenderar de pengarna som blir över på diverse fotbollsklubbar i Sydamerika, Belgien och på andra ställen i världen.
Vi är överallt. Vi kan faktiskt lämna Nathan Ake lite för stunden, för att där City egentligen har spenderat extremt korkat, och lite som du säger, de skiter ju i vilket, 40 miljoner pund är ju ingenting. Så Liverpool, som man får tillstå har spenderat mycket mer sensibelt de senaste åren sedan Fenway Sports Group klev in, där behövs ju verkligen en mittback, för att där finns ju inga. Mot Manchester United i detta otroliga snarkfest som 0-0-matchen var, jag vet inte om vi ska lämna det där hän, så startar ju Fabinho och Jordan Henderson som mittbackar. Det är den 19 januari och fönstret har varit öppet i 19 dygn nu. Varför har inte Liverpool värvat en mittback? För att det här är väl det givnaste tillfället någonsin att faktiskt göra en kortsiktig värvning för att lappa ihop de hål som finns i båten, så att säga. Therese, du får börja här.
Ja, och det är väl just det här som du säger, att göra en kortsiktig värvning för att lappa ihop det som behöver lappas ihop. Det är väl exakt det som januarifönstret är till för också, ska man ju komma ihåg. I många fall tycker jag att många supportrar sitter ofta och skriker, eller experter också för den delen, journalister av olika slag, skriker efter värvningar i lag som bygger långsiktigt. Och det är ju kanske inte det man ska göra i januari. Januarifönstret är ju så här, det är ju panikfönstret. Nu är alla skadade, eller som den här säsongen, väldigt många spelare i många lag som har varit sjuka. Så det är klart att det är att det hade varit ett bra läge just att göra det för att rädda våren. Men samtidigt så är ju frågan också, dels känns det inte riktigt som att Liverpool vill jobba på det sättet, och dels så är ju frågan vem man skulle ta. För att det är ju ingen hemlighet heller att den här, det här senaste året har ju varit liksom sillydöden på många sätt, med tanke på corona och allting runt omkring.
Ja, och Liverpool är väl kanske ett av de lagen som har drabbats hårdast av corona, åtminstone i Premier League, alltså, eller av topplagen i Premier League. Okej, av Liverpool och City. Nej, men de har drabbats hårt liksom ekonomiskt av pandemin. Det är alltså laget som vann Champions League, vann fotbolls-VM för klubblag, vann Premier League, men som ja, men egentligen inte har några pengar att köpa spelare för. Det krävdes en försäljning av Rian Brewster för runt 30 miljoner för att man ska ha råd att köpa Thiago till exempel. Alltså det krävs, och det krävs Liverpool. Under alla år har ju krävts att man har sålt spelare, man sålde Coutinho för att få Van Dijk och så vidare, så vidare, så vidare. Det har ju varit Fenway Sports Groups hela idé på något sätt. Och nu tänker man ju att ja, men nu vinner de Champions League. Det är mer TV-pengar än någonsin. De får många fler sponsorintäkter tack vare framgångar och så vidare och så vidare och så vidare. Men det hjälper liksom inte, för ekonomiskt har det blivit ett sånt slag. Och det säger Klopp också, att vi hade gärna värvat någon i januari, men situationen i världen gör att vi inte kan göra det. Och det är klart att Liverpool skulle nog kunna göra det. Men det är väl nackdelen med att ha en klubb som är, jag menar, som är en mer, man ska säga, sund ekonomi. Som inte är uppbackad av personer som har...
Ja, men du kan säga riktiga rövhattar, det är ju det
med. John W. Henry är ju inte så att han inte har några pengar. Han är fortfarande fruktansvärt rik miljardär också. Så det är klart, han skulle ju också kunna göra det.
En fruktansvärt rik miljardär, det är ja. Beskrivningen av honom.
Ja, nej, men så det skulle ju såklart gå att göra de här. Men det är väl en annan typ av, ja, annan typ av företag helt enkelt.
Jo, men alltså, så här, kan man inte efterfråga viss pragmatism då? Jag förstår, alltså, det finns ju någonting väldigt beundransvärt och sunt egentligen, och kanske det man skulle önska av mer från fotbollsvärlden, att man faktiskt tittar på nettospenderande, att det inte blir de här liksom, fantasin, liksom, summorna där du övertrasserar allting. Liksom. För att det blir ju ekonomisk doping, det som City har hållit på med, som Chelsea... har hållit på med, som att de är friade. City håller på med, som Chelsea har liksom, hållit på med... Men liksom, i det här fallet så måste det väl finnas liksom en möjlighet att ta in ett lån. Eller alltså, man tycker, för nu gick ju Klopp ut efter United-matchen och sa att det blir en kamp att klara topp 4. Det är såklart gnälligt och överdrivet. Liverpool har ett alldeles för bra lag för att inte klara topp 4. Men lite kanske man ger upp kampen om en titel om du inte har ett mittförsvar.
Ja, nej, alltså det jag tänker är väl... Klopp ser väl att okay, när vi är skadefria har vi Joe Gomez, vi har Matip, vi har Van Dijk och Fabinho som kan täcka upp. Det är fullgod alternativ.
Men där skulle jag direkt kunna gå in och säga Gomez och Matip är alldeles för skadebenägna. Det är ju ett felbeslut från början i sådana fall.
Ja, nej, men jag vet inte hur han tänker. Men sen så är väl den andra aspekten i det är ju att man söker ett långsiktigt alternativ och vill inte göra de här kortsiktiga alternativen, för då hamnar man på en ny lönepost. Det är svårt att få in någon på ett korttidskontrakt, någon som då ska vara bättre än vad Fabinho Henderson är, någon som kan vara med alltså, när man i truppen.
Men det handlar väl om att frigöra upp Henderson längre upp i plan. Han saknas ju alldeles absolut. Uppenbart på mittfältet. Steven Carker är väl fortfarande tillgänglig?
Ja, men herregud, jag hade väl också hellre sett den värmningen än att Henderson ska spela. Men om man ska försöka se på varför, så de vill ju inte göra en kortsiktig lösning. Och de här långsiktiga lösningarna, typ Dayot Upamecano, som han har en klausul som går igång i sommaren som kommer ligga på runt 40 miljoner pund. Och då antar jag att det sitter någon siffernisse och liksom har knåpat och knistrat i Excel och kommer fram till att okej, om vi väntar ett halvår så kommer vi att kunna spara 400 miljoner kronor på att inte köpa honom i januari. Och okej, hur mycket pengar riskerar vi att tappa om vi kommer trea istället för etta? Okej, ja, men de prispengarna från Premier League och TV-avtal, det är minus 80 miljoner kronor. Okej, okay, om vi missar Champions League, okej, okay, vi åker ut i åttondel istället för kvartsfinal. Okej, okay, men då kanske det är också ytterligare 100 miljoner. Men det är fortfarande, vi vinner för lite på ekonomiskt på att ha, ja, men på att vinna typ. Jag kan tänka mig att det är så det har funkat. Att det är någon som har suttit med en kalkyl och tänkt ut att okej, okay, vi förlorar helt enkelt för mycket pengar på att göra det här panikköpet nu när vi kan få den spelaren vi vill ha för mycket billigare i sommar.
Den här diskussionen om mittbackar, jag vet inte riktigt vad jag tänkte att den skulle mynna ut i, men det är lite intressant. Vi har pratat ganska länge om Stones på nyttfödelse, att Liverpool inte har några mittbackar och kanske borde värva, att det var rätt av City att ge Stones en andra chans. Jag vill ändå prata lite kort om Harry Maguire. Har han gått och blivit så pass bra att han nästan är underskattad nu?
Jag har så svårt att tycka. Jag tror jag har så svårt att tycka att mittbackar som är, som ser bra ut i lågt sittande försvar, att tycka att de är superbra. Jag vill minnas att Tomas Kalas såg ut som en jävla superspelare i Chelsea när under Mourinho i vissa matcher liksom. Det är liksom, ja, med både Benmi och Tarkovski har ju liksom sett, har ju vissa matcher sett ut att vara, det här är ju Englands bästa mittbackar. Utan jag tycker att den, jag tycker fortfarande att det finns alldeles för stora risker med Maguire i en hög backlinje i ett förande spel. Han är jättebra på att vinna nickdueller, han är stor, stark, absolut. Men när han hamnar i ett försvarsspel som är mer
felvänt liksom.
Ja, felvänt, det är, man hamnar inte i position direkt. Då tycker jag att fortfarande finns väldigt stora problem med honom. Där tycker jag Lindelöf är mycket bättre. Jag håller Lindelöf klart högre än vad jag håller Maguire. Men visst, jag kan som underskattar Maguire. Men jag tycker att jag har lite svårt för, ja, men jag har svårt för att tycka att mittbackar som framförallt ser bra ut i defensiva lag är bra.
Jag tycker generellt att det är rätt svårt med United överhuvudtaget, eftersom att hela deras spelidé i matchen mot Liverpool till exempel var ju att alla skulle stå i eget straffområde och bara så här blocka bollar om det kom någon, mer eller mindre. Alltså det är så här jättesvårt med Uniteds spelidé och allt det här som vi har pratat jättemycket om, att egentligen utvärdera hur bra någon är defensivt. För det är klart att du till slut blir ganska bra på att blocka bollar om det är din enda uppgift att stå och göra det.
Ja, det är väl en så god poäng som någon. Vi ska stänga den här diskussionen. Som sagt, vi rörde oss lite kring, men kanske aldrig nådde riktigt djupt in. När ska man köpa? Man kanske kan tycka att Liverpool borde göra det. När ska man förädla? Det är kanske det som Liverpool också har gjort jättebra med till exempel Joe Gomez. Att han var en talang som blev en väldigt bra mittback tills han skadades hela tiden. Och när ska man ge en andra chans? I fallet John Stones var det väldigt tydligt att City gjorde rätt som gav honom den här chansen. Med det sagt, vad ska Arsenal göra med Shkodran Mustafi?
Kan vi ringa in Seb här?
Vi tar en bumper där, Kim. Det får stänga den diskussionen. Ja, nej, Shkodran Mustafi och Sebastian Mattsson kommer aldrig få upprättelse. Det är någonting de inte förtjänar. Men det är ändå temat på det här avsnittet. Och när vi pratar upprättelse och någon som i alla fall i mina ögon förtjänar det, så är det ju Wayne Rooney, som det stod klart i veckan som gick att han avslutar sin spelarkarriär och går och blir tränare i Derby County. Väldigt lite pompa och ståt egentligen kring att Wayne Rooney la skorna på hyllan. Hur tog ni emot nyheten?
Med väldigt lite pompa och ståt. Känslan var lite så här, har han inte redan lagt av? Även fast man ju vet att han inte har det, så känns det som att typ så här, sekunden han lämnade United så var det bara, ja, ha det, hej. Mer eller mindre.
Rimlig poäng.
Ja, hur tog du emot nyheten, Pontus?
Ja, lite på samma sätt ändå. Alltså, det gills inte att säga att man slutar när man är spelare eller tränare i Derby liksom. Jag tycker inte att det är, om Ashley Cole slutat, annars är väl han typ så här, du är eventuellt vänsterback i Derby, avbytare liksom. Det är inte okej att säga att man nu slutar jag när du spelar i Championship efter att ha haft en karriär.
Nej, är det han som själv pissar på sitt legacy, eller är det så att vi faktiskt kollektivt glömt bort Wayne Rooneys otroliga storhet. För att jag minns liksom, när jag minns tillbaka på hans sista tid i United innan, ja, och då menar jag Manchester United, inte DC United, så minns jag det som en ganska utskälld spelare, en spelare som var förpassad till någon oklar mittfältsroll och egentligen hånades av såväl egna som motståndarfans. Och jag bara, när man tittar tillbaka på Wayne Rooneys karriär, så är det ju fruktansvärt ovärdigt. Han, alltså, vad ska man säga, vad han har åstadkommit, hans meriter, han måste ju hålla som liksom, han är ju lätt topp 5 engelsk historia, va?
Ja, alltså det, och det är också så här, det är ju klart att det är klart att man kan tycka att det är alldeles för lite uppmärksamhet, om man säger, kring, och att det var, att det blev som det blev och att det var tråkigt, som du var inne på, Petter. Men samtidigt är det ju också så att det känns väl som att det inte också är helt ovanligt med att särskilt offensiva spelare som är otroligt bra. Alla är ju liksom inte, nu har ju Lionel Messi, hade ju en ganska dålig start på den här säsongen, men är vi ju kingen igen såklart. Men alltså så här, alla kan ju inte vara han som förmodligen kommer vara svinbäst tills han lägger ner. Eller som typ Zlatan, som ju också är hur jävla bra som helst fast han ska fylla 40 år senare i år och sådär. Alltså det blir väl ofta så med offensiva spelare att de har ett antal år där de är hur bra som helst. Och sen så är ju såklart Rooney är ju på en hylla alltså ovanför de allra flesta, men och sen att det klingar av lite mot slutet. Och jag tycker att vi har sett just den här grejen, var det inte så med både så här, gick inte så här Xavi till någon sån jättekonstig typ klubb i arabvärlden innan han la ner. Alltså så här, det blir ju så när de gör på det sättet att de vill varva ner någonstans. På det sättet så har man ju väldigt lätt att köpa Zlatans grej om att han ska lägga av när han är på topp. För att man inte vill ha det här att man måste gräva i minnesbanken för att komma på just det. Det där var ju fan en av världens bästa fotbollsspelare.
Man vill väl ha liksom, man vill ha avtackningen när man är som bäst. Alltså, hade jag varit fotbollsspelare, inte i korpen division 7, men utan hade jag, alltså, då hade man ju velat, jag hade velat vara som Zlatan, att kunna spela i Milan tills jag lägger av och sen möta, alltså, och vet att motståndarna vet om att det här, jag är Zlatan, jag har gjort allting jag har gjort för italiensk fotboll, allting jag har gjort i mina klubblag här. Han är ju, även om han är ju högst respekterad av italienarna, och då vet att så här, men nu kommer jag lägga av, då kommer man också få den avtackningen, även om motståndarfans och så vidare. Under, liksom de, under avslutande matcherna, det måste vara så jävla mäktigt. Än att säga bara, okej, okay, nej men jag ska lämna Milan för Degerfors. Det liksom, det, då kommer då är det så här, okej, okay, han kan fortsätta spela, men slut, ja, det är typ sluta, men ändå inte. Han får ingen avtackning, typ.
Ja, men okej. Jag hör vad ni säger. Jag hör verkligen vad ni säger. Men liksom det skeppet seglade någonstans kanske så pass snabbt för Rooney, att det inte fanns möjligheten att sluta liksom på topp. Men jag känner likväl så här, vi ska bara ta lite av hans meriter så man ändå får höra det. Alltså 16 stora troféer. Han är tillsammans med Michael Carrick den enda engelska spelaren som vunnit Premier League, FA-cupen, Champions League, Liga-cupen, Europa League och Club World Cup. Han är record goalscorer för både Manchester United och det engelska landslaget. Och den med näst flest landskamper i England förutom Peter Shilton. Och det blir lite så här, jag fattar att det inte slutade på topp. Inte United, det slutade inte. Han kanske skulle verkligen slutat efter återkomsten i Everton. Han kanske verkligen skulle ha gjort det. Men även om Kent, säg bandet Kent, skulle fortsatt spela tills ingen ville titta på dem på en finlandsfärja, så har de fortfarande gjort plattan Du och jag döden. Är det liksom inte värt att hyllas ändå, även om man slutar efter det finlandsfärjegigget? Jag tycker att liksom, det här går så jävla förlorat. Alltså han debuterade i Champions League med att göra ett fucking hattrick. Vi är med i Erling Haaland egentligen. Varför pratar vi ens om honom? Varför pratar vi inte om Wayne Rooney varje dag?
Ja, men det är rimligt. Alltså, jag tycker absolut att Wayne Rooney är liksom, om inte så är han i alla fall en av de absolut bästa spelarna i Premier Leagues historia. Och jag skulle nog vilja påstå att jag tycker att han är den största i Manchester Uniteds historia. Det är han, även om Giggs och Scholes var där jättelänge, vann säkert fler titlar, men det som Wayne Rooney var, att han var ju liksom, han var ju, jag men det var ju synd att Ronaldo och Messi fanns, men han var ju bäst i världen. Alltså bortsett från de två, men det är ju också två unikum som liksom, vi kan inte jämföras med dem. Men under några säsonger så var han liksom, han var så bra som en Premier League-spelare kunde vara. Det var liksom, han var ju, det är Thierry Henry som har varit på den nivån liksom men rent internationellt. När han var som allra, allra bäst, tycker jag nog. Wayne Rooney, absolut liksom, under den, så lång tid också att han var.
Ja, men det är kanske det, just att han var där över tid tillsammans med liksom Henry, för att man skulle kunna sätta in Aguero, tycker jag, i den diskussionen också. Men så här,
jag tycker aldrig att Aguero har varit bäst i världen liksom på den, så här, även Aguero har varit otroligt bra, det är väl också en av de bästa såklart, men jag tycker aldrig att han har varit uppe och nosat på Messi, Ronaldo. Jag tycker att Rooney var uppe och nosade på de nivåerna.
Nej, du har en poäng. Man skulle kunna säga att Suarez nådde höjderna, men han gjorde det aldrig det över tid på samma sätt. Men det är ju nästan frågan, för att det kan liksom störa mig som fruktansvärt på fotbollsvärlden hur snabbt vi glömmer. Alltså, eller vi liksom, men jo, i någon mån vi. För hur kunde Rooney bli så utskälld av egna supportrar som nu kanske, detta är kanske liksom Arsenal Kieran Tierney-hypen, att jag minns detta fel eller upplevde fel. Men jag upplevde verkligen som att så här, alltså United-fansen ville bli av med honom, som att han var en plåga, någonting man inte ville ha. Alltså han borde ju hyllas varje dag. Var är liksom diskussionerna om riddartitel? Varför är han inte Sir Wayne Rooney igen?
Det är för att han tycker om att slåss på krogen.
Ja, som att det skulle göra honom till mindre favorit i fansens ögon, eller? Men var är diskussionen om statyn? Alltså varför sitter det inga brittiska ungar och hänger dassalock över hans armar som de har på Zlatan-statyn?
Vet du vem du är? Vet du vem du är nu? När vi ändå har nämnt Seb i den här podden, så måste vi också nämna att du är Marcus Birro här. Birros liksom eviga tjat om att man överallt förutom i Italien är så otroligt dålig på att hylla sina legendarer och minnas de bästa och allt det här. Hur känns det?
Alltså, jag står passionerat startklar. Jag är bättre rustad, kunnigare, noggrannare, klokare, mer fokuserad, mer dedikerad, mer ödmjuk och lyssnande. Jag tror jag skulle göra det riktigt bra om jag fick vara Marcus Birro, imitatör. För alla Birro-heads där ute så var det ett litet påskägg.
Ja, eller så är det liksom, eller är det tvärtom, att vi egentligen lägger för mycket vikt vid, alltså, legendarer. Gör man det i andra sammanhang liksom? Ser man de här På spåret-deltagarna minnas tillbaka till svunna liksom politiktider? Bara såhär, åh fan, kommer du ihåg när...
Ja, men det... Göran Persson har väl fått, om vi ska ta den diskussionen, Göran Persson har väl fått en bred folklig liksom så här, alltså att han är omtyckt i liksom alla läger. Han var ju liksom ordförande Persson, han var ju extremt hatad av den svenska högern.
Ja, men,
då, men nu känns han som en voice of reason på något sätt.
Ja, men han var ju, men det är inte så att folk går runt och, alltså det är ju som att jämföra, jag vet inte vad man ska jämföra med, men rent storleksmässigt i Sverige, han var ändå statsminister, Zidane, vi har ju liksom, de finns ju i fotbollen också, alltså de där allra största som går igenom alla läger eller hur man ska se det. Jag vet inte, jag tycker att fotbollen är väldigt bra på att hylla legendarer och ta vara på vad som har varit. Och liksom, verkligen, ja, nej, men jag ser liksom inte den kulturen finnas i andra kulturer så att säga.
Nej. Men vi kanske ska komma till liksom en av de mer centrala anledningarna till varför vi älskar Rooney så mycket. Therese, du kan väl liksom leda oss in i det här. Vad är det, förutom alla hans otroliga fotbollsmeriter, som gör att man måste älska Wayne Rooney?
Jag skulle säga att det här är liksom anledning nummer ett. Jag kan tycka att det här till och med går före alla hans fantastiska meriter. Och det är ju såklart hans twittrande. Det är väl väldigt många som säkert har en och annan favorittweet av Wayne Rooney. Jag hittade häromdagen en tråd som på Twitter med alla hans bästa tweets. Och många av dem är så otroligt roliga. Så jag ska läsa upp några och sen får ni välja ut er favorit av dem här, tänker jag. En av dem är när Phil Neville har twittrat att I'm up and ready for first session of the day, bike ride around the lake. Och Wayne Rooney har svarat, shut up Philip, you are boring the life out of me on this. Otrolig.
För det känns, när är detta? Detta är typ så här tidigt 10-tal, va?
Ja, detta är 2011, den 8 juli.
Alltså, alltså en tid när de här riktigt härligt korkade fotbollsspelarna hade totalt fri lejd på sociala medier. Det fanns ingen kontroll över det de gjorde. Underbart.
En till. Han har twittrat den 23 juni 2011. Han var het 2011. Till at Piers Morgan. Shut up you egg and get out of Cowell's hole. Won't tell you again.
Det är ju direkt hot om våld. Det är jättebra.
Varför förlorade vi den här generationen?
En till tweet från 2011, 2 juli. Då har han bara twittrat mate, 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 mate. Punkt.
Det är så jävla bra. Mate, 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 mate. Ja,
23 april 2011, hörni. Den här klassiska när han glömmer att äta Rio Ferdinand och bara twittrar: Hi Rio, do you want picking up in the morning, pal? 17 000 likes och 27 000 retweets.
Ja, det är jävligt bra. Det är jävligt bra.
Han har också den 6 februari 2012 twittrat: Trying to watch Super Bowl final. How do they call this football? Like watching paint dry. Looking forward to adverts and music.
Han är en man av folket. Det är
han är ju verkligen han...
Jag har om jag får hoppa in, så har jag två exempel på när jag tycker på, förutom Super Bowl, där Wayne Rooney så jävla mycket liksom visar vilken man av folket han är.
Ja, jag tror att du kommer komma till min nästa tweet bland de här två. Kör.
Är det den som är den 12 februari 2012?
Nej.
Är det 27 juli 2012?
Nej, fan vad sjukt. Kör mina två.
Bra, för att då är det, vi kan börja med 12 februari 2012. Så skriver Wayne Rooney: Whitney has passed away. RIP, you will live on forever. Can't believe it. I wanna run to you. Really can't believe this. Och sen har han satt ett at i slutet, men han har inte ätat någon. Det är så jävla bra. Man är så nyfiken på vem är det du ska äta med din Whitney RIP. Whitney Houston, för de som inte förstod. Sen så kanske det absolut mest folkliga någon fotbollsspelare någonsin skrivit någonstans i hela världen. 27 juli 2012 har han bara skrivit Mr. Bean. Punkt. Funny.
Ja, de där hade jag faktiskt också. En till som jag tycker är väldigt, väldigt rolig. Det är 22 december 2011. Det är också ett antal stavfel som har letat sig in i den här tweeten, men anyone know when the Premier League started? Punkt. What year? Punkt.
Men hur har du hunnit leta sig in stavfel i typ 4 ord?
När han har skrivit when, alltså det är mer, kanske inte stavfel men slarvfel. When har han stavat W-H-R-N, så det är when, det är inte when. Premier League started har han inte stavat started, utan started med T. Nej, på slut.
Okej, vi ska inte gräva för djupt i det här, det är farligt, men alltså, ja, ska vi utse någon favorit eller går det ens?
Jag tror fan ändå att min absoluta favorit måste vara den här om Premier League, den här senaste jag läste upp. Jag tycker det är så jävla briljant att twittra rätt ut så här: någon som vet när fan Premier League startade? Alltså vilket år?
Pontus? Svårt. Nej, jag vet inte. Jag gillar ju Phil Neville väldigt mycket. Men jag vet inte. Jag tycker också att Whitney Houston är så fruktansvärt bra, för att det är liksom, det är som om min... Ja, men som om, jag har ingen farmor eller mormor, men som om en farmor eller mormor skulle skriva på Facebook efter att en känd person dör. Exakt så är det.
Det här Twitterkontot som hade gjort den här tråden är Twitterkontot Wayne Rooney Things, för den som vill in och gotta sig i ännu fler tweets, för att det finns hur många som helst som är hur roliga som helst. Vi hade kunnat lagt alla våra, vad vi nu har spelat in, 45 minuter eller något sånt där, på att bara läsa Wayne Rooney tweets, men Det gjorde vi inte av någon anledning. Petter bestämmer, ja. Och det är därför.
Ja, det är därför. Men det är också fantastiskt att tänka sig en sån här, du vet, Twitter-grej, how it started, how's it going. Att det börjar med, when did the Premier League start? Och how's it going är ju egentligen att hans fru Colleen Rooney skriver, it's Rebecca Vardys account. Familjen Rooney, bäst i världen på Twitter. Tack för allt ni gjort för oss. Här skulle vi egentligen haft ett nyhetssvep, men våra scheman är så fruktansvärt tajta och det kommer jättemycket fler matcher. Så att vi stannar där för att ni kommer tröttna så mycket på att höra oss pladdra annars. Jag vet att Pontus hade någonting jättehånfullt mot Arsenal att säga, men det tar vi i nästa avsnitt för vi räknar med att de kommer torska då. Tills dess, äta oss på Twitter om ni vill någonting. Therese är där numera, har hon ju erkänt, så att nu har hon inga ursäkter på att inte svara. Tills nästa vecka. Vi älskar er. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.